Då går vi över till frågor. Jag har vänt på ordningen, eller hur det nu är, som ni ser i assistenten. Jag börjar med den till Gunnel Persson från Marie, och därefter till Jannike Hilding, också från Marie. Därefter till Jannike från Karin Bångman, därefter Carl Johan Winblad från Karin, och sist till Maria Jakobsson. Jag börjar med den första frågan, som är till Gunnel Persson, ordförande socialnämnden, angående Tullkvarnsvägen, då från Marie Svensson, Vänsterpartiet. Nej, men nu skulle jag ju säga en sak, ursäkta. Jag skulle bara säga det så vi är förtydligar. Alltså, jag tycker att det funkar jättebra med frågor, men det blir ju så där att vi kör en kort inledning, kort fråga, kort svar och en liten kort följdfråga och ett kort svar på den. Varsågod, Marie.
Ja, men tack så mycket. Först måste jag säga att det är jätteroligt att få vara i en annan lokal, och det kändes jätteskönt att komma in här, och det var ju så fint.
Mm.
Så att det känns bra. Jag hoppas att värmen bara var en tillfällig svacka i mitt sätt att vara. Men då har jag en fråga till socialnämndens ordförande Gunnel Persson Westin, Socialdemokraterna. Krokoms kommun köper idag 50 platser på det privata boendet Kvarna, som drivs av Förenade Care. På sista socialnämnden fick vi information om att i dagsläget finns det 11 tomma platser som kommunen betalar för. Samt att vi har 8 boende som vill flytta eller står i byteskö. Vi har 14 personer som har valt att flytta från Tullkvarnsvägen sedan det öppnade 2023. Vi har 14 medborgare som har tackat nej till särskilt boendeplats på Tullkvarnsvägen. Detta gör då att fler bor kvar hemma längre, men har behov av omvårdnadsåtgärder dygnet runt. Det blir högre belastning för kommunens verksamhet och högre kostnader. Och nu min fråga till Gunnel då. Vilka merkostnader har detta hittills kostat kommunen?
Tack för frågan, Marie. Det är så här att vi har ju 50 platser på Tullkvarn som du säger, och där betalar vi 2178 kronor per dygn, och det är oavsett om de är belagda eller inte, så är det samma summa vi betalar. Och just nu, sista dagarna här, så är det 4 stycken som har tackat nej till Tullkvarnsvägen, och det innebär att jag troligtvis så ligger de uppemot mellan 80 och 100 timmar i hemtjänst idag. Så det gör ju det att där vi ser då merkostnaderna, och det är ju alltså på hemtjänstsidan, för att det är dyrare med hemtjänsttimmarna än vad det är att de bor på Säbo, när man har så mycket timmar som uppemot 100. Så det är där vi ser de extra merkostnaderna. Dessutom så har vi också svårt att bemanna, så vi kanske måste ha timanställda som gör att det fördyras. Så att förutom den kostnad vi har för det tomma rummet, så har vi också mer timtid då på hemtjänsten helt enkelt. Och det är där vi ser merkostnaderna. Hur mycket det kommer att slå och så, det kan jag inte svara på idag. Det är så svårt att avgöra just nu då. Men det kan jag återkomma till längre fram när vi ser lite mera statistik på det. Det är mitt svar.
Mm. Ja, det känns väldigt, väldigt tråkigt att vi står och betalar för någonting som är tomt. Och jag tänker följa upp den här frågan, och jag vill ha kronor på detta. Och sen är det ju väldigt sorgligt att våra medborgare inte vill bo här utav olika anledningar. Men det finns det skäl att återkomma i socialnämnden i den
frågan. Absolut, absolut. Vi följer det noggrant. Mm. Tack så mycket.
Tack.
Tack så mycket. Då är nästa fråga till Jannike Hilding, ordförande barn- och utbildningsnämnden, angående lagkrav på bemannade skolbibliotek från Marie Svensson, Vänsterpartiet.
Ja, precis. Och nu då från 2025 så kommer det att ingå i skollagen att varje skola ska ha tillgång till bemannade skolbibliotek från förskoleklass upp till gymnasiet. Skolverket betonar vikten av att skolbibliotekarien är anställd av skolan, ingår i skolans arbetslag och får möjlighet att samarbeta med skolans lärare för att stärka elevers utbildning. Till exempel genom rikta särskilt fokus mot elevgrupper som har särskilda behov, som har som har annat modersmål än svenska, eller att de ingår i någon form av minoritetsgrupperna. Skolbiblioteken och skolbibliotekarierna spelar en väldigt viktig roll i skapandet av en likvärdig skola och bör ingå som en hörnsten i det i skolan. Och då är ju mina frågor då, det är ju liksom kopplat till det här nya lagkravet som kommer. Hur planerar Krokoms kommun att se till att varje skola i kommunen har tillgång till bemannade skolbibliotek? Hur kommer det sig att se ut på respektive skola runt om i kommunen?
Tack Marie för frågan, och det här visste jag faktiskt inte om. Så det var ju väldigt intressant, och jag fick ju grotta lite grann i det här i personalen. Men ett kort svar som du säkert inte blir nöjd med, men det är, i dagsläget i alla fall, så är det att en ny lag om bemannade skolbibliotek kommer att träda kraft i 1 juli 2025. Detta blev beslutat i riksdagen i november 2024, så det har precis blivit beslutat. Detta är något helt nytt för samtliga skolhuvudmän, och att skolorna ska ha bemannade skolbibliotek med behöriga skolbibliotekarier. Vad lagkravet kommer att innebära i praktiken har vi inte fått någon information om än. Det vill säga antal timmar per dag som skolbiblioteket ska hållas öppet. De har heller inte kommit med några riktlinjer om det ska finnas undantagsfall när en skolenhet är så pass liten att huvudmannen behöver finna andra lösningar. Krokoms kommun inväntar därför riktlinjer från ovanstående krav samt hur det stort det ekonomiska bidraget kommer att bli. Huvudmannen ska också ha en biblioteksplan som bland annat ska precisera hur ändamålet med skolbiblioteket ska uppnås och beskriva hur skolbiblioteket ska fungera och bidra till elevernas lärande. Arbetet med att utforma en biblioteksplan behöver påbörjas under första delen av 2025 efter att vi fått ramarna för lagkravet och vad det kommer att innebära för vår kommun.
Ja, jag tackar så mycket för svaret, och det var ju bra då att jag påminner er om detta så att ni är på tå nu när det kommer riktlinjer och hur man ska hantera det här i våran kommun. För det känns som att det här är en väldigt angelägen fråga så att vi får till det bra för våra barn i våran kommun.
Jag är jättetacksam mot dig Marie, och jag säger att vi kommer lyfta det här som en information på nämnden i slutet på januari när vi har första nämnden, så att vi kör igång och får tankarna hur förvaltningen tänker göra med det här. Tusen tack.
Tack.
Tack så mycket. Då är nästa fråga också till Jannike Hilding, ordförande barn- och utbildningsnämnden, angående barnomsorgsplatser i Alsen, från Karin Bångman, politiskt oberoende.
Tack ordförande och tack lyssnare. Ja, Jannike, det här har ändrats lite grann, men vi försöker ändå titta på om vi kan få någon typ av svar på tidsplanen. Vi hörde ju vid förra kommunfullmäktige så var det föräldrar här som var lite oroliga för barnomsorgsbristen som råder i Alsen. Och jag har pratat med verksamhetsutövaren där, Karin Bondesson. Och det är uppenbarligen runt 10 barn som önskar plats inom barnomsorgen nästa år i Alsen. Hon har också tagit initiativ nu till att inventera om det finns befintliga lokaler som kan användas så att hon kan utöka sin verksamhet med en avdelning till och ta hand om de här barnen lokalt. Så min fråga till dig, Jannike Hilding, är om det nu löser sig med eventuellt bygdegården eller annan lokal, hur lång tid är, hur ser tidsplanen ut för att få igång det? Hur lång tid tar det för er att besluta om att vi kör igång med befintlig verksamhetsutövare en avdelning till i Alsen?
En avdelning till där det knappast blir så stort. Men jag själv pratar med Karin Bondesson också, och vi har en plan. Och planen är ju bygdegården i Alsen där de nu håller på att renovera. Och så fort den är renoverad så kommer Lena, som då har hand om de här förskolorna som är privata, och att då tillsammans med bygg och miljö gå igenom lokalen och se om den är godkänd för att bedriva förskola i. Och är den det, och att Karin Bondesson har kommit in med en anmälan med bilager, då är det max 4 månader som det tar från att allting är klart tills beslutet är taget. Och jag har lovat Karin också att vi ska göra det här skyndsamt i och med att, men det som sagt, det hänger på renoveringen,
att sen ska jag hjälpa henne att bygg och miljö kommer dit och gör besiktningen, och att hon ska redan nu påbörja och skicka in ansökan och med bilagorna då, så att allt är klart här runt januari, så ska vi försöka göra det så fort som möjligt, ett beslut på det. För nämnden är ju positiv till det, bara att alla regler och lagar följs.
Tack Jannika, då är jag nöjd med svaret. Då tolkar jag det som att befintlig verksamhetsutövare är välkommen att utöka sin verksamhet för att ta hand om de här barnen, och att ni i styret är positiva till det.
Absolut.
Tack.
Tack.
Tack för det. Då är nästa till Carl-Johan Winblad, ordförande i samhällsbyggnadsnämnden angående Buskure Änge, från Karin Bångman, politiskt obunden.
Ja, tack igen då. Ska vi se. Ja, Buskuren i Änge då. Den har ju vi fått läsa om i tidningarna och i olika sociala sammanhang. Jag glömde skriva in här att Buskuren i Änge, för er som inte har varit där, är inte en busskur där bussen kör in och stannar och hämtar upp folk, utan det är en stor parkering som används till olika saker, bland annat pendlare som parkerar. Det är ganska mycket trafik där. Det är också en mötesplats för våra EPA-ungdomar, vilket gör att det är väldigt bra ur säkerhetsaspekt att man har en logistik där man kan hänvisa människor till att de ska stå på ett visst ställe när de väntar på bussen, för att inte vara i vägen för övrig trafik. Vi har ju en medborgare som har tagit initiativ som förstod att den busskur som kommunen har haft, som har gått sönder och tagits bort, att det finns ett behov av att ha en busskur just i Änge. Mats-Olof Eriksson har då samlat in pengar och byggt en sån här tillsammans med medborgarna i Offerdal, och nu fått den på plats. Och då väcktes frågan i tidningsartiklar om kommunen har möjlighet att ersätta denna busskur, som då har finansierats till under halva priset mot vad det skulle kosta om kommunen skulle bygga en sån här busskur. Så min fråga till dig, Carl-Johan, kommer kommunen att ersätta då medborgarna som har tagit det här välbehövliga och fina initiativ att ställa dit en ny busskur? Tack.
Tack för frågan, Karin, och tack för ordet. Carl-Johan Winblad heter jag, ordförande i samhällsbyggnadsnämnden. Frågan berör såklart mig och min roll, så att jag kommer besvara den som företrädare för nämnden, och den har ingenting med parti att göra. Samhällsbyggnadsnämnden har varje år en pott pengar i budgeten för att renovera busskurer som av någon anledning har gått sönder. Vissa slits av väder och vind och andra vandaliseras. Busskuren ska vara en trygg och trevlig plats att vistas på, då busstransport är en väldigt viktig del av kommunikationen i en glesbygdskommun. Just kuren i Änge har vandaliserats ett flertal gånger under de senaste åren, och denna gång så fanns det ej medel kvar i budgeten. Pengarna har tagit slut helt enkelt. Trots detta så har kommunen i det här fallet försökt hitta en lösning på frågan med hjälp av bybor, ungdomar och kultur- och fritidssamordnare. Men då det inte var ett alternativ att lösa det på det sättet som kommunen föreslog, så tog de privata aktörerna tag i saken själv. Det är bra på ett sätt, det är mindre bra på ett annat sätt. Men som svar på frågan, kommunen kan inte ersätta privata utlägg i efterhand.
Var står det skrivet någonstans?
Ja, det är en princip som är ganska självklar. Man kan inte göra en åtgärd någonstans i kommunen och sen skicka en faktura till en part som inte har beställt jobbet.
Men det är ju en kommunal angelägenhet att vi har busskurer som fungerar. Jag läste i tidningen att vi har 100 busskurer och vi kan bara byta ut en per år med den budget vi har. Vilket det innebär att det tar 100 år innan vi har bytt ut de busskurer som behöver bytas ut. Det är ju någonting som borde ändras där då när det gäller budgeten. Självklart bör det ju kunna finnas en budget där man kan ersätta när folk ser att det här av säkerhetsskäl behövs en busskur i Änge, tycker jag.
Det ser vi fram emot att ta i budgetdebatten i vår.
Tack så mycket. Då är sista frågan till Maria Jakobsson, kommunstyrelsens ordförande, angående badhuset. Och den kommer ställas av Tommy Lennartsson, Centerpartiet.
Ja, tack för ordet, fru ordförande och alla ni åhörare på Radio Krokom och fullmäktige ledamöter. Trevligt att vi får vara på ett nytt ställe, Avavikens vandrarhem och konferens. En trevlig upplevelse som jag tycker kommuninvånarna kan ta en titt på och besöka. Och då får ju vi fullmäktige ledamöter också se hur det ser ut här. Trevligt, tack för det. Frågan är ställt ursprungligen från min centervän Mats Mattiasson, men jag har fått lov att ställa frågan här idag istället för honom till Maria Jakobsson, kommunstyrelsens ordförande. Och frågan gäller gällande fritidsaktiviteter utanför större samhällen. I kommunen betalar vi solidarisk skatt för att bekosta samhällsfunktioner. Men skillnaden på vad respektive medborgare får tillbaka är mycket stor. I våra större orter är det många gånger i kommunen som har anställd personal för till exempel att bedriva allmänbad i våra badhus, röja snö och spola skridskobanor med mera. I Alsen stängde kommunen badhuset för allmänbad sedan något år tillbaka. Alsens IF har därvid tagit över med ideella krafter och erbjuder allmänbad en gång i veckan, vattengymnastik och simskola. Det är ju väldigt positivt att man kan bedriva ideellt. Ett återkommande problem är dock för att få tillgång till Alsens badhus är vattenproverna. Alsens IF har under lång tid försökt att själva få gå kurs för att hantera vattenproverna, vilket man gör till exempel i Mörsel utan att få någon respons. Under novemberlovet har det medfört att bad i Alsen tvingats ställa in samtidigt som kommunen erbjuder gratisbad två gånger i veckan i Krokom och Änge med anställd personal. Så vår fråga från Centerpartiet är: varför ska man i Alsen arbeta ideellt för en fungerande samhällsservice medan andra badhus har öppet två gånger i veckan med anställd personal? Och fråga två: vilka förutsättningar finns det för att ge utbildning så att vattenproverna kan tas av det som bedriver verksamheten? Det skulle säkerställa att verksamheten kan bedrivas även då kommunen inte har resurser för att ta dessa prover. Det är frågorna.
Tack för frågan, Tommy, eller om det var Mats då, eller båda två kanske.
Ja.
Ja, om vi börjar med den första frågan, så är det ju hur samhällsservicen när det gäller badhusen och då kontra andra badhus. Och det är ju många föreningar som gör insatser för att behålla service. I de andra badhusen finns det också föreningar som sköter andra tider än de som kommunen har. Ett av förslagen på besparing 2024, genomfördes den besparingen också som en del i en helhetsminskning av budgeten från fritidsavdelningen. Det var olika potter som lades ihop till en besparing. Men vi har ju beställt en utredning om föreningsstöd som vi har fick rapporterat eller beskrivet på förra kommunstyrelsen. Och i den så, när vi ska börja jobba med den, så tänker jag att det här är en del av det, att man får titta på vad ska föreningar bidra med och på vilken nivå och hur ska det se ut då mellan de olika ställena. För just nu så är det lite olika på många saker, inte bara när det gäller badhus. Så att jag tänker att den delen kommer att bli tydligare också framåt. Och när det gäller fråga två om vattenproverna, så är det så att vattenproverna tas på samma sätt på alla badhus måndag till fredag. Helger och röda dagar så är det stängt på alla ställen. Det är ingen som tar några prover då. Det tror jag beror inte bara på själva den som tar provet, utan också vart det analyseras. Idag är det lokalvården som tar proverna när man har arbetstid, och ibland så saknas det personal på grund av semester. Det har det gjort, tror jag, just specifikt i Alsen. Och den här utredningen som jag pratar om, där kommer vi att ta med den frågan om även hur sådana saker ska fungera framåt. För det blir ju lite mer strukturerat då, hur olika saker ska skötas, och säkert också en dialog mellan föreningarna
på vilket sätt man kan bidra. Men vattenprover och eventuell utbildning för stunden, det tar vi med oss. Och så får vi prata med samhällsbyggnad och se vad, eller det är ju inte bara samhällsbyggnad, det är personal, lokalvårdare, och de ligger under barnutbildning. Och så är det ju fritid som ligger under kommunstyrelsen, så vi behöver göra en gemensam diskussion om man kan lösa det på något sätt. Det är ju en viss, jag vet inte om vad det är för personal i Mörsil som tar prover, men det är ju kopplat till en viss risk med vattenprovstagningen, så att den blir gjord på rätt sätt. Så att det är ju viktigt att det finns personer som både kan och vill ta på sig ansvaret och gå utbildningen också då. Så att det man behöver göra lite jobb kring det, tänker jag. Men när det är flera förvaltningar inblandade behöver vi kanske samla ihop oss.
Då kan jag ställa en följdfråga. Kan du ge en ungefärlig tidplan? För det här tycker ju Alsenborna är väldigt akut, och Alsens IF, så att man kan fortsätta bedriva den här badhusverksamheten i Alsen.
Det är ju svårt att ge en tidplan så här en vecka före jul. Men om jag säger att vi försöker att göra det skyndsamt då. Jag får prata med övriga ordförande i nämnden och se om vi kan göra något. Eller så skickar vi det till kommundirektören.
Ordförande för samhällsbyggnadsnämnden sitter ju med här i fullmäktige idag, så han tar med sig den frågan och memorerar hastigt, så han sätter blåslampa på det här. Och
nu kommer inte han att svara på det eftersom frågan är till mig.
Nej, men han lyssnar ju. Mm. Så jag får tacka för svaret, men det här är ju en viktig sak, så vi ser fram emot den där omfattande utredningen du drog en lång harang om, så att det ser vi fram emot att det kommer att ge en likvärdig analys för samtliga fritidsaktiviteter i vår stora fina kommun.
Analysen är beskrivning av nuläget. Jobbet på hur vi ska bedriva det och vad vi ska ha för kriterier, det blir vårat jobb att göra i förvaltningarna och sen i ett beslut hos politiken. Så att det blir allas vårat jobb.
Mm. Då tackar vi så jättemycket.
Tack.
Tack.
Tack och bock.